Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hälsar en riktigt god jul, för det är det som står framför oss. Men innan vi ska fira jul så ska vi såklart prata lite hockey, där Rinkside inte missade ett avsnitt för att det är några dagar. Var det dam före dam före dam före dan? Före doppare dan, ja, det där är alltid rörigt.
Det känns som att, det känns som att Fredrik i Leksand har man något för varje dag.
Något firande menar du?
Ja, det är något firande för varje dag. Det är så här, antingen så för dagen, för dagen, för dagen, för dagen, då käkar vi sill. Och sen dagen för dagen, då käkar man det.
Jag tror du får ge det ut i byarna här, där är det säkert så. Jag är ganska kort. Får jag julafton och juldagen så är jag nöjd med det.
Leksand känns ju att det är mycket traditioner i Leksand. Mm. Så den spaningen håller jag helt och hållet med.
Kulturell byggd.
Ja. Hockey... Kulturellt? Skitsamma, jag orkar inte. Med hockey, om vi ska börja där. Jag och Fredrik var i Västerås igår. Vi har mycket att berätta om Västerås och Mora idag. Daggen, du var specialstuderad Nybro och Karlskoga. Mm. Och jag tycker att det är lite intressant att se, för vi har ju lovat att kolla till lagen på den undre halvan en hel del i den här podden, med tanke på att vi har inte gett dem så mycket kärlek den senaste tiden. Och ska vi börja med Nybro och Karlskoga då, med tanke på att de lagen är ju finner sig där nere, och vi vet också att det har hänt saker i Karlskoga som vi såg i fredags här uppe i Umeå. Så ska vi börja där, Dagen, med det du kikade på igår.
Ja, jag fick några dagar att åka hem till Karlskoga och få fira lite med mina barn, fick jag ta med mig. Min sambo är fortfarande kvar i Växjö, men fick se en ganska bra match igår faktiskt. Måste säga att det var två lag som ett Karlskoga som ändå fått lite effekt av Tillander, och man får ändå ta med Marcus Kull också. Vi har glömt att prata lite om honom. De har tagit upp alltså J20-tränaren också. Så...
Vad är det för prick?
Ja, men en J20-tränare som har hand om hockeygym, glad jäkel. Jag har hört från spelarna också att de är väldigt imponerade över hur han har kommit in med den pondus han har gjort i gruppen också. Så de har ändå fått lite effekt av när man har av den här tränarskiftet som har gjort. Och jag tycker ändå att det ser bättre ut långa stunder. Försvarsspelet ser stundtals fortfarande lite virrigt ut när man hamnar långa stunder i försvarszon, men generellt sett, ja, de har fått igång lite i Karlskoga i alla fall.
Det har gått bra för han att byta kul.
Var det den du drog upp handen för att jag skulle sluta här? Ah, okay. Fredrik, för fan.
Hur viktigt det kommer in där.
Tror mig, jag jobbar med en hel kväll igår så jag vet var ribban ligger.
Ja, men jag satt med gamla kompisar här, Carl Berglund, Fredrik Högren igår, så satt vi och skrattade lite åt Tellan. Alltså man känner igen sig lite när man kommer in som spelare så här, i bås. Fredrik, du har ju varit tränare, men hur han skriker, hur han engagerar, hur han liksom lever sig in i varje jävla moment. Och det är precis det han skulle göra, han skulle få igång den här truppen. Och Det tycker jag ändå att de har fått på kort tid här nu. Sen så får vi se över tid här om man fortsätter. Det finns fortfarande lite barnsjukdomar tycker jag. Att, som jag sa, försvarsspelet är ganska virrigt. När man inte sätter första pressen så hamnar man oftast på rygg. Och man spelar någon slags man-man som gör att man hamnar med forwards långt ner i zon. Och backarna hamnar upp på blå. Så där har man fortfarande problem. Sen är det... Ja, ni såg highlights igår. Jag vet att du har pratat om det, Fredrik, efter matchen. Att det är ju otroliga individuella misstag fortfarande.
Vad gjorde Olsen där med sparken på första målet Nybro gör?
Jag vet inte, han försökte komma upp och liksom kicka till det. Men det är inte första gången Olsen gör sådana här individuella misstag heller. Det är väl lite...
Var det inte mot Nybro tidigt på säsongen? När
Kalmar
var det.
Han skulle lägga ut den i sargen. Så han har stått för några sådana här. Och det säger väl en del också att man har lite problem med mentala. Att man går bort sig lite och man gör de här små sakerna. Men överlag tycker jag både Nybro och Karlskoga känns stabilare än vad jag gjort. Eller Nybro har ju varit bra hela tiden, men Karlskoga känns stabilare i alla fall. Och sen har man ett ganska bra PP faktiskt i Karlskoga. Jag tycker man tog vara på det dåliga boxplay som Nybro har igår. Där man liksom flyttar ner pucken till Torell och sen utnyttjar man det på ett bra sätt. Så powerplay och det börjar se lite bättre ut.
Fredrik, vad har du för tankar om Karlskoga? Du såg dem ju dessutom på plats i fredags.
Ja, och jag kan inte prata om matchen igår för det har jag inte sett. Jag är fortfarande lite konfunderad över sättet man spelar på. Jag tycker att den här matchen mot Björklöven när man vinner med 2-1 var en studie i hur man borde agera oftare. Jag tyckte man spelade ett prioriterat försvarsspel. Där var Helgen Smed också väldigt bra i mål. Fortfarande tycker jag att man har ett lite naivt sätt att agera med puck. Jag tycker man försöker spela en svårare hockey än vad man har kapacitet och förmåga till. Så att även om det ljusnar, absolut, och jag tvivlar inte på Tillanders förmåga att liksom jaga igång det. Jag tror ju när man kör fast kan det vara ett sätt att knuffa igång tåget så att säga. Men sen är ju inte det lösningen över tid. Det var 10 år sedan, 20 år sedan, 50 år sedan man liksom piskade folk. Sen förstår jag att det ska finnas balansen mellan driv, passion, glädje och komma in med det. Men också det taktiska. Jag tror fortfarande att man behöver se över den truppen som man har. Jag tycker det är för få som sticker ut och som gör skillnad. Individuella misstagen som kommer... Det där är alltid fascinerande. Vi såg ju två väldigt uppenbara igår. Det är ju en del av hockeyn också. Sen när de börjar bli för många så tror jag man får akta sig för att säga att för det kontot kan man liksom inte övertrassera heller. Då måste man titta ett steg till. Är det för att vi spelar svår hockey? Är det för att vi inte har respekt för gruppen, för spelet? Då måste man tänka ett varv till. Men att Karlskoga känns stabilare, absolut. Men tack vare att man var så svag i starten och det man har varit i den här andra svaga perioden så är det mycket man måste kompensera.
Nybro då? Nybro har vi inte pratat om så mycket den senaste tiden. De ligger ju faktiskt i det där mittenskiktet här nu. De ligger 8, 42 poäng. Med 42 poäng sagt då så är det är 7 poäng upp till 3an AIK. Kollar man neråt så är det, ja, det är väl 6 poäng ner till Karlskoga till exempel. Så jag menar, de ligger där i någon form av ingenmansland. Vad har ni sett av Nybro den senaste tiden? För de har inte varit den där charmanta nykomlingen lika mycket. För det blir ju lite nyhetens behag att de liksom, det ebbas ut den där skärmen som kommer i början.
Först kan jag säga, innan Dagen kan ha färska rapporter så att säga från den matchen, men flera av tränarna, bland annat igår, alltså så motståndartränare, har en väldig respekt för Nybro, tycker att man spelar en bra konsekvent hockey, och jag är egentligen inte jätteförvånad, för jag tyckte att det vi såg i början när vi gjorde dem lite närmare på och följde upp dem tätt, så tyckte jag att jag såg också en tydlighet i sättet man spelar på, att det går i linje med Tommy Samuelsson och Pontus Nyberg och gänget där, att man har varit noga med att så här ska vi spela. Sen har ju de suktat efter bortaspelet. Det vet jag att Tommy sa till oss när vi var i Nybro, att vi är två helt olika lag, och han använde det ordet naivt som jag missbrukar ibland också, att man var naiva på bortaplan och gick bort sig. Men man får ju ändå säga att de har hittat en viss nivå som gör att de inte är akut indragna i någonting neråt.
Jag tycker... De har ju faktiskt vunnit fler bortamatcher än vad de förlorat på senaste tiden, så de har ju ändå stabiliserat sig lite grann där.
Jag tycker att det är ett vuxet lag. Alltså de känns inte, du säger att de är en charmerande nykomling, det känns som ett allsvenskt lag. De känns jävligt stabila, homogena. Vad sa du?
Det är ju beröm.
Ja, men det, alltså, jag tänkte på det igår. De gör inte så mycket misstag. Fredrik säger att Karlskoga gör ganska naiva med pucken, och det är de i första perioden igår också. Men jag ser på Nybro, de ligger på rätt sida, man prioriterar försvarsspelet, man vet att man kommer till Karlskoga som är hungrig efter segrar, och man har gjort ett tränarskift, att det kommer vara mycket energi. Men jag tycker att de ser fan stabila ut, Nybro. Sen har de problem, alltså det avgörs i boxplay igår, och där har de stora problem, och även i powerplay så ser de rätt uddlösa ut. Men i 5-mot-5-spelet så är de har verkligen liksom lyft sig där, eller under den säsongen hittat ett spel som de vinner matcher i. Så vuxet skulle jag vilja säga. Kan man, Fredrik, gillar du att man säger ett vuxet lag?
Ja, men jag förstår precis vad du menar med det, och det är ju något man strävar efter. Jag vill ju påstå att, för att ta ett ytterligare exempel på det, så är Södertälje. Och det är klart, man har 2 38-åringar, så drar det upp snittåldern. Men generellt bland tränare så vet du att med ett äldre lag så får du ett annat förstånd, och du tänker på ett lite annorlunda sätt än mot de unga.
Jag tänkte på det igår när Karlskoga till exempel skulle försvara sin ledning. Det fanns ingen riktig man. Alltså män som man sätter in, som liksom bara, nu jäkla Torp till exempel, om man ska försvara en ledning i Nybro, så är det en riktig jävel som står framför mål. Det finns inte riktigt någon sån här general i Karlskoga. Han heter
Tösapåga. Johan Glans har något kul om det där. Nej, jag förstår vad du menar.
Ja, men, och sen också, så var ganska dött i arenan igår. Jag tror man har påverkats lite av resultaten den senaste tiden i Karlskoga, att man har blivit lite bortskämd över tiden nu, och det speglar sig lite på publiksiffran också.
Ett lag jag tycker vi ska beröra lite grann, Kalmar, som är också en nykomling som har ju lite bekymmer. Nu har de 3 raka förluster, förvisso väldigt, väldigt kvalificerat motstånd, och de mötts Södertälje, Brynäs, Djurgården här nu den senaste tiden. Men om man kollar på Kalmar, det kanske inte är någonting som sticker ut jättemycket, men de har ju inte vunnit mot de lagen som är topp 6 nu på ett ganska bra tag. De har ju tagit segrar mot de här Östersund, mot Nybro. Och det är väl kanske lite grann det de ska göra. Men vad har ni sett av Kalmar den senaste tiden? Vi har ju inte pratat speciellt mycket om att Christian Engstrand har kommit in där till exempel. Sen är jag är ju fascinerad av Kim Strömberg. Shit vad han höser in poäng. Men vad har ni för tankar om Kalmar?
Kalmar får man ju ändå ge med beröm godkänt så här långt. Det är också nykomlingar, och ser vi till skillnaden mot Nybro till exempel, de där två lagen ställer sig mot varandra av geografiska skäl om inte annat, men så hade ju med den här korta förberedelsetiden så är det ju en större prestation på ett sätt. Jag tycker att det laget man har med ett gäng spelare som har följt med upp från Hockeyettan, som jag tycker på ett hyfsat sätt har akklimatiserat sig. Sen har man ju ändå träffat rätt på spetsen som man har värvat av importspelare. Sen det som jag slås av när jag ser Kalmar spela, det är ju jag tycker det är en väldigt hög intensitet i spelet. Det känns som att de har en arbetsmoral som är hög. Det finns också en tydlighet säkert i hur man ska göra, men det är kanske det mest irrationella laget när jag ser dem spela. Och det, har du Theo Charidis där, så blir det kanske också som ett exempel på en spelare som gör det oväntade på ett sätt som jag tror stör motståndarna. Plus att man verkar ju ha hittat en känsla hemma. De är inte topplag, absolut topplag så att säga på hemmatabellen, men av de matcher vi har sett och följt på närmare håll från Kalmar, man säger, nu har vi inte haft studio där än, men matcher vi har tittat på, så känns det som att man har byggt upp någonting.
Men det är väl, jag älskar deras sätt att spela med backar, jag har sagt det förut. Alltså det är frejdigt. De åker mycket skridskor och fyller på i anfallet. De har alltså i ligan näst högst expected goals av alla lag. Det är fan imponerande av ett lag som kanske får allsvensk plats så sent. Och det som Fredrik säger, de har ju träffat rätt på nästintill alla nyförvärv också. Men jag satt och kollade lite på T-shirt. Du gav han en karta igår, va Fredrik?
Ja, Sverigekarta. Och det är dubbel bemärkt. Det var tur att du var vaken på det. Hitta rätt tänkte, på planen.
Det var det jag tänkte när du skulle presentera den först. Att det var det som var grejen.
Men jag ville vara snäll och ge ett SHL-kontrakt också.
Ja, för han är ju enorm i offensiv zon. Men lika bra som han är i offensiv zon, lika dålig är han ju faktiskt i defensiv zon. För det är en virrig person när man hamnar i försvarszon. Och det är väl det man ser om man tittar på Kalmar. Så har man mot kanske bottenlagen, när man kan föra spelet på ett helt annat sätt, så har man problem med topplag. När man kanske ska vara lite mer defensiv, får lite mer zontid mot sig, då hamnar man mycket på rygg. Och Theo Scherder spelar sjukt mycket där har han problem. Alltså där han är lite pucktittande, svårt i avståndsbedömningarna, men när han har pucken så är han ju 5 plus. En karta men, skulle han
ju... Ja, men vi gjorde ju den jämförelsen en gång förut med som kan halta såklart med Cody Curran som var i Rögle, som blev väldigt bra och utvecklades till att bli SHLs bästa back, fick han ju pris som. Jag hade också de svagheterna, jag hade ju honom i Norge. Och det som är spännande med den typen av spelare, det är att de någonstans vet det här och därför överkompenserar åt andra hållet. Alltså har du offensiv spets, gå för det. Sen blir det en strukturfråga för tränarstaben, vem ska han spela tillsammans med, vilka risker uppstår.
Tycker du att de påminner varann lite?
Nej, inte mer än, ja, nej, det finns inte allt för stora likheter, men jag tänker snarare i den här exceptionella offensiva kvaliteterna som finns.
Currans pondus är ju svår att efterhärma.
Liksom. Ja, men han känns väl lite rejälare på något sätt.
Jo, det är det, men jag pratar i sak om att du har liksom en extrem övervikt på den ena sidan, det vill säga offensiven. Sen får du kompensera lite defensivt och säkert lära det, men jag säger så rent teoretiskt, om Theo Chardy skulle ta klivet, är det, jag vet att det finns SHL-intresse, skulle han hamna där så är ju det en diger utmaning. Men nu känner inte jag killen och jag har inte tränat honom, så jag vet inte hans potential i att förstå att okej, okay, så här måste jag jobba nu.
Jag har snart lärt känna hans pappa dock.
Bobby.
Han känns ju generellt sett som han, säger du till han bara, du tar lite defensivt jobb här så, i Kalmar just nu, så kommer han ta det. Nej, fan vad han flyger. Men de är roliga att titta på, Kalmar, måste jag säga. Det är fan ett frejdigt hockeylag.
Du pratade om Strömberg igår, Lars.
Ja, alltså snacka om dundersuccé. Nu, han snittar väl typ en poäng per match här i princip. Men det är ju nästan varenda match man ser honom så gör han poäng. Jag kan faktiskt kolla det lite snabbt. Han har alltså en poäng sen en match sen i mitten på november som han inte gjort poäng i. Det är alltså 10 av de 11 senaste. Så att han är väldigt frekvent i poängmakandet. Sen Engstrand då? Alltså, snacka om rutinerad på hockeyallsvensk nivå.
Ja, det är inte en dum tanke så att säga, att plocka in den typen av målvakt som...
Känns som en målvakt du har haft för övrigt.
Nej, det är många har haft honom, men jag har inte haft honom. Han har ju, det är en vagabond. Men jag tänker mer på att har du varit med länge och skaffat dig den rutinen, så är du inte lika dramatisk i ett insläppt mål, utan okej, kan borsta av sig lite grann.
Ja, framförallt när man inte träffar rätt på Hellnemo heller, så ta in han och få vara lite med Stålberg. Men du, den bästa målvakten du har haft, Fredrik, i Oskarshamn, vem har du där? Hade du Backala eller vad heter han?
Dan Backala. Ja, jag vet att jag hade 26 målvakter på 6 säsonger.
Säger problem med försvarsspelet eller?
Det var ju mycket, det var den tiden de var i låna frisk, men Dan Backala var härlig. Han var Seinfeld expert och lite introvert person, så vi hittade sättet att kommunicera, var han kom tidigt på morgonen och om jag
med
var
Seinfeld
där
referenser.
Ja,
älskar. Ja, då fick jag sitta i tränarrummet, så hörde jag dörren öppnas och sa jag hi Jerry till han, och då stannade han, så tittade han på mig och så sa han hello Newman, och så gick han vidare. Det var våran kommunikation.
Ja, det var den bästa du hade alltså.
Jag vet inte fasiken vem som var bäst, men han var ju bra, han gick till Frölunda efter det.
Tingsryd, mjölkbonden, skrev till oss på Twitter, han sa det att nu får ni fan en skärpa er här, nu får ni ge Tingsryd lite kärlek. Och Fredrik, du försökte ju specialstudera det här genom att nå artometerna, men han är fortfarande fyllt i protokoll i Gävle, eller?
Jag pratar ju med Arto emellanåt, precis som vi gör med många andra tränare. Jag har ju ett förflutet med Arto dessutom, så att jag har känt...
Förklara det för de som inte minns det.
Ja, men han var, när jag var i Oskarshamn, så var jag, Arto och Johan Lundskog, som har varit utomlands nu, jobbade tillsammans en säsong, så att därav vår kontakt eller relation. Men när jag har pratat med Arto under hösten här, så har jag ju känt att det finns ett lugn hos Tingsryd. Det finns en plan som jag upplever att de förhåller sig till, och jag tycker det Tingsryd jag har sett under hösten känns som att man dels har maximerat det laget som man har, för det är inte den dyraste truppen eller det häftigaste laget, men jag tycker att man får ut väldigt mycket från varje spelare. Jag tycker också det känns som att ett väldigt tryggt stabilt spel där man vet att man spelar för att vinna matcher, och med det sagt menar jag att man spelar försvarsspelet först, man jobbar klart situationer, och sen har man ju fått fart på de här som var lite i askan ett tag. Jag tänker på Harry och Felix Olsson som var iväg och det vart inte så bra, kom tillbaka. Jag upplever att de har fått fart, att de känns mycket tryggare.
Ja, jag tycker väl att fortfarande att offensiven kan vara lite trubbig, alltså framåt, men nu är Harry skadad ganska länge, för att se vem man plockar in då. Jag såg att de lånade ut också Olhavet till HV.
Nätterberg är ju inte så länge. Det var mitt början på november han kom in, va?
Ja, men de lånade ut idag till Malmö också.
Ja, exakt. Jag tänkte bara på tanke på Harjo där.
De skulle väl inte missa någon match. Men jag tycker framförallt att defensiven ser bättre ut. Det är mycket tryggare. Rosengren har ju vunnit lite matcher för dem. Och sen upplever de inte som lika flängigt som man har gjort de senaste åren. Mm. Liksom, det Tingsryd, man kommer dit, fan, det flänger fram och tillbaka. Man vet inte riktigt vart man har. De påminner lite om, alltså om vi tar Västervik just nu då, det kan bli vad som helst, men det känns mer liksom trygga i sitt sätt att spela. Och framförallt som har ju fått ett, jag kritiserade dem innan säsongen att man liksom, vad står Tingsryd för liksom, vad, det känns som att man nöjer sig med att vi torskar med 2-1 borta, då det är okej. I år känns det som att det är lite drag i grejerna, och det måste ändå ge Arto och den tränarskalan. Så defensiv är bättre, inte lika flängig. Man har ett mindset med pucken nu och vet vad man ska göra av den. Så det måste ändå ge att de har gjort bättre.
Ja, jag tror ju också, det har vi ju sagt, det måste vi säga varje gång vi pratar om Tingsryd, Larry Pilots förmåga var där han ska vara där. Om de så ska rulla innan på ålderns höst så ska han fortfarande vara där.
Det är som Arne Weiser på julafton. Det är Larry Pilot.
Ja, men det tycker jag, jag tror att, så upplever jag i alla fall, att de har hittat en tydlighet i tränarstaben också. De är tre stycken som jobbar hårt. De har förstått att vi måste utveckla det vi har. Och det där är ett mindset som är, vissa klubbar är ju exceptionella skillnader i ligan mellan toppen och botten, om jag pratar förutsättningar och ekonomi. Och tillhör de lagen som har sämre förutsättningar, så är en enorm nyckel att du får fart på det du har. Du får kavla upp ärmarna, inventera truppen, och så får du sätta en blåslampa i arslet på dem. Du får jobba med tekniken, du får jobba med skottet, du får jobba med fysiken. Och får du liksom 5% förbättring på någon, 25 på någon annan, det är då du börjar uppträda som det laget som jag tycker man ser i Tingsryd.
De har ju ändå träffat Lundmark och den här Olhaver. Du hade dem på någon sån här fredag den 13:e lista. Otäcka spelare.
Ja, för 2,5 meter lång.
Ja, men båda de två har varit riktigt bra. Så. Sen alltså powerplay, boxplay, avgörande på att vinna matchen när det står och väger. Har bra i Tingsryd.
Emil Forslund har väl kommit med till sin rätt där än han gjorde i Östersund.
Ja, han var på tal om SLO. Vi var i Malmö och gjorde poängsuccé där. Precis. Mot Timrå. Då blev hans lagkompis Dennis Värmhed förbannad, för han har ju historik i Timrå. Det är också en av de här som han lånar in. Men jag tycker att det är lite intressant på kort med Tingsryd innan vi går vidare där. Just det här att de har så många spelare som har fastnat i det här mittenskiktet av hockeyallsvenskan klassspelare. Det ska vara intressant att försöka få fram de här kanske lite yngre. Alltså nu säger jag inte att de ska förändra sin idé Tingsryd här, men det hade varit intressant om de kom tillbaka till lite där och kom upp de här nya namnen som man inte hade sett på den här nivån som lite jag upplevde Tingsryd var förr. Jag tycker inte att det riktigt är på samma nivå där nu.
Det är svårare också, men jag tycker väl att de har landat ganska många division 1-spelare som har tagit för sig den här säsongen som har varit bra liksom. Så Lundmark tog dem in förra året från division 1, men det är såklart att det är ju svårare också när du ska liksom spela för ett kontrakt, att liksom chansa på de här division 1-spelarna också, så det är tuffare liga, jämnare.
Lukas Lagerberg också, unga backen som kom från Leksands juniorverksamhet, har sett bra ut. Jag tycker också att som Nermark är ju ingen, vad ska jag säga, som sticker ut, men det blir på något sätt en konstant, och det tror jag också Tingsryd har gjort på ett bra sätt, att man har några man vill hålla i handen, såna där man litar på som jobbar match efter match. Och ett tillägg till, jag tror, för du touchar vid det dagen, det här att man spelar mer kontrollerat gör att man över tid balanserar. När du spelar den hockeyn som jag upplever att Västervik gör, så blir det mer så här att ena dagen kan du slå Djurgården för du får full effekt på din offensiv, du smackar dit några kassar, importen här på humör. Men sen har du 2, 3, 4 matcher där du blir, ja, det funkar helt enkelt inte. Så att jag tror att stigen de är ute och vandrar på Tingsryd är rätt.
Ja, men det är liksom förra året, det känns som att man bara, vi kastar ut pucken i mittzon, vi hoppas att det studsar rätt och sen så att stjärnorna står på rätt på himlen och sen så vinner vi kanske någon match. Fan, det känns som att det är ett mindset just nu liksom, vad vi ska göra med pucken. Vi drar ut forward, vi sätter den i spel. Ja, det finns någonting bra som jag tycker man har gjort. Framförallt Arto, men ska vi ha veckans Larry, borde vi ha varje gång i
det
podden.
Det borde faktiskt ha veckans Larry. Veckans Larry. Det kanske ska det bli en, ja men det skulle fasen kunna bli en grej, veckans Larry.
Veckans Larry.
Och vad blir det? Det blir alltså en hyllning för någon som har gjort någonting bra över tid.
Nej, det är alltså
över 40 år i samma klubb.
Ja, vi får fundera på det där. Veckans jag Larry. Jag hävdar att det börjar bli lite sjok nu. Jag får ändå räkna Nybro till någon form av topp 8. För Nybro och Västerås, det skiljer bara en poäng där. Det är ganska tajt mellan de lagen som jagar. Det är liksom Brynäs 6 poäng ner till Södertälje som är tvåa. Där blir det liksom ett stim. Sen från Kalmar på 9:e plats ner till Karlskoga på 12:e plats. Där skiljer ju bara några poäng. Det är ju 3 poäng som skiljer. Där är det väldigt tajt. Men ännu längre ner då. Då har ni det här Västervik som ju förvisso vann då efter 7 raka förluster mot ett Östersund där det snart började vara fullständigt tröstlöst. Jag såg Östersund lite grann i måndags. De hade 1-0 i den där matchen mot Björklöven. Och det är helt sjukt hur de vaskar bort den här matchen. Vet ni när senast Östersund vann en trepoängare?
Ja, det.
Berätta det du.
Det är alltså den 28 oktober.
Mm.
Och sen dess har de vunnit en match som var i förlängning. Allt annat är förluster.
Men för mig säger matchen var det i måndag som man mötte Björklöven, så dagblind just nu. Men alltså den säger varför man ligger där. Liksom. Då får du powerplay. Gör en ganska bra första period, måste jag ändå säga, liksom, mot Björklöven. Få powerplay. Släpper in 2 stycken. Alltså 2 mål på ett kontring. Och sen släpper till 5, 6, 7 kontringar mot ett av seriens bästa kontringslag. Tappa puckar på helt fel ställen. Alltså du ligger där av en anledning på grund av att du spelar så där.
Mm, ja, här rör återigen till den tillfället när vi var uppe och gjorde Östersund-Djurgården som var relativt tidigt, där man då hade haft en svag period, man hade haft ett kraftfullt möte, man hade strypt kranen på att ge bort situationen, för då var det precis det här man hade själv kommit fram till. Man hade analyserat av målen vi har släppt till, vad kommer de ur, och så ser man att det finns något i boxplay och det är någonting där, men den stora massan var hemgångar, att man liksom tappar folk högt upp och man släpper till 3-2 och 2-1 och dålig backchecking och då, alltså den kategorin, och där hade man ju då kommit fram till att det är det här. Man hade varit jäkligt tydlig mot gruppen och jag tyckte svaret då när man mötte Djurgården, för vi såg ett annat Djurgården än det vi ser nu. Men då tyckte jag att det är precis på det sättet Östersund ska spela, och det känns märkligt för mig att man har gått ifrån, att man har tappat det där igen över så lång tid. För det är ju en oerhört generös hockey man spelar. Vi har precis pratat om Tingsryd som jag tycker är en kontrast där, som inte alls blir lika yviga, släpper till lika mycket. Sen om det av någon uppfattas som lite tråkigare, det måste vara, men måste det inte vara förbannat tråkigt att ligga sopsist?
Tror du inte att det beror lite på att man har inte tålamod i sitt sätt att spela? Alltså man har ganska bra prestationer i matcher. Du pressar på, du skapar ganska mycket chanser, men du har inte tålamodet. Alltså när du inte får utdelning så chansar du lite till i matchen. Du går bort det någonstans. Jag ser inte det. Jag tror att det är tålamodet man har problem med.
Men just nu så vinner de alltså var 10:e match. Och jag menar, det är ju bara att räkna ut att du går inte att ta 0,3 poäng per match. Då kommer du åka ur. Om du inte vinner kvalet då, såklart. Men i Östersund, alltså, det är ju Oskarshamnsläge i SHL, om inte värre för Östersund just nu.
Så får man väl säga, om man ska vara lite kritisk också, att de har ju misslyckats båda de här två allsvenska säsongerna, om jag generaliserar, med sina stora namn, sina importer man har plockat in. Det har ju inte funkat, och där får man väl fundera också, vad har man slantat ut på det och vad har det gett? Sen att det finns ett gäng spelare som har varit med länge på den här nivån. Jag tänker på Örn och på Fakt och på Bänker och de här. Jag tycker det kan finnas en nivå till där att hålla upp. Men som jag förklarade för någon, jag vet inte vem jag pratade med häromdagen om det här, att jag får en känsla att de namnen jag nämner där och några till är bra, solida hockeyallsvenska spelare. Men de behöver någon som är före dem i kön. någon som levererar lite mer konsekvent och konstant, så får de vara liksom andra vågen som kommer i produktion och i prestation, och att man, de kan ha ett mer balanserat spel. Så att det är klart att jag förstår att det är svårt med pengar för många klubbar, men skulle Östersund, jag tycker att Anderberg tillbaks dit är ju en person som funkade uppenbarligen väldigt bra i den miljön förra året. Jag vet han själv så han trivdes så bra i Östersund. Kanske kan vara en injektion, men jag skulle gärna se, vilket jag naturligtvis tänker att de också förstår, att man skulle hitta en offensiv spets på forwardsidan också.
Men det, som jag det, förstod det på insamlingen fatta. Så ska de göra det.
Ja, men jag kan inte fatta varför man tar en Ljunggren då, en målvakt, i det läget man är i, när man ser att man har alltså så dålig offensiv. Alltså att man tar
ja, men
jag förstår väl att man går in i ett kval att du vill ha två stabila målvakter, men Diorio är tillräckligt bra för att kunna vara där också.
Jag tänker bara att de kanske inte bränner pengar på det sättet på den affären. Jag vet inte hur den är upplagd. Det kan jag inte svara för. Men
nej.
Det är ju inte istället för, tänker jag, en forward.
Men Per Tagesson som är sportchefen där, som är ju, han flyger ju under radarn, det får man ju enkelt säga, för det är ju Källa och Roger som man upplever utifrån är de som styr det sportsliga. Per Tagesson har jag bara växlat några korta ord med, så jag har svårt att bilda mig en uppfattning om honom. Men som jag förstod det i kommunikationen från Östersund, så samlar man in pengar till Anderberg och en forward. Det kommer ju såklart inte lösa hela problemet, för nu har de ju Oskar Pettersson på lån från Modo också, som jag hävdar i Östersund ska vara en spetsspelare.
Men nej, det är kanske... nej.
Ja,
Oskar Pettersson är inte en spelare som går in och gör skillnad offensivt. Jag håller inte han som en sån spelare i Hockeyallsvenskan. Jag gör faktiskt inte det. Däremot så behöver du någon
energispelare
är han, ja. Verkligen, och det har de, alltså de har såna spelare, men de behöver ju någon som Fredrik säger, någon som står längst fram och gör de där målen. Och hur fan ska de kunna hitta det idag här och nu när de ligger i den prekära situationen de gör? Det kommer bli sjukt svårt.
Ja. En spelare som jag faktiskt rakt ut kan säga att jag har underpresterat sett till mina förväntningar, det är Golokovs. Jag menar, han har ju knappt gjort några poäng, och han öste ju en poäng i Almtuna som tog honom till Södertälje, som säkert drev upp prislappen på honom till Östersund, skulle jag gissa.
Mm.
Och det har ju inte funkat. Så det är ju bara vad krasst att säga, läsa det innantill.
Ja, jag tycker att jag var besviken på när han var i Södertälje också, att man såg att han inte hade den liksom högsta nivån riktigt. Jag tycker han var bra i Almtuna och fick spela mycket, men här blir han ju synad också.
Jag ska ta till för Fredrik skicka en bild på mig. Jag sitter i kontorstolen lite tillbaka lite. Det var faktiskt jävligt roligt.
Nu får du förklara.
Visst förstår inte det här på något sätt. Men det
ja, det gör
jag. Ja, för det var en sån här nack.
Det ser ut som man kör med hakan.
Ja, förlåt, det var inte min avsikt att bryta mitt i.
Det ser ju helt sjukt. Ja, det där måste vi lägga ut på något sätt så folk fattar vad fan vi skrattar åt. Ja, det såg väldigt roligt. Eller så kanske du var lite trött.
Ja,
vart var vi? Östersund?
Skärpning på mig. Jag går tillbaka till en grej också på Östersund som vi också har pratat om förut, men det är värt när vi nu paketerar hela Östersunds utmaningar. Så jag är ju förtjust i Östersunds sammanhållning, om man säger det, som det verkar finnas i klubben. Jag tänker på... Förlåt.
Vad var det skrattade åt nu då?
Ja, det var jag som tänkte.
Fan, ni tröttar nu, gubbar.
Ja, nej, men på
att djurbräcket man är,
jag tänker på att man ledarstaben är liksom, det verkar tight internt, och det är ju min känsla att det kommer vara, det gynnar ju såklart Östersund, men samtidigt ett frågetecken då kring
tanken tappar också. Vad fan? Nej, det måste rädda oss här.
Kan vi inte ta bort så vi inte ser varandra? Jag håller för handen.
Lägg vi över handen så här. Ja, ja.
Nej, men att det kommer gynna dem att de är sammansvetsade och att de har samma mål. Men att man har bränt det kortet, man har knuffat ner Kjell-Åke i båset, att det har ju inte blivit någon effekt av det heller. För det är ju, du pratade Karlskoga förut, Dagen, med Tillander in där, så tror jag känslan blir i gruppen att det här var ett tufft beslut att ta, men det har knuffat oss i rätt riktning. Det har ju inte riktigt Östersund fått uppleva.
För de har ju inte gjort någon förändring. Kjell har ju varit nära laget, så det är precis samma sak.
Ja, och sen blir det här konstiga som, jag tror att det var du som tog upp det, att storchefen kommer ner och ska vara tvåa i båset, att det blir en otydlighet, vem kör?
Såklart. Västervik får vi ju dra in i det där. Jag har inte sett Västervik så det är jättemycket på slutet. Det är bara att se på deras resultatrad. Det har Dagen emot.
Men Fredrik, lyssna nu då. Vi pratar om hemmaplan. Alltså hur konstigt att komma till Västervik. Hemmaplan. 5 vinster, 3 övertid, 5 förluster, 18 poäng, minus 2. Bortaplan. 0 vinster, 9 förluster, 7 poäng, minus 37. Säg inte att de har, det är någonting med den
där jävla hallen. Det är du, Andreas Hansson, på Länstidningen.
Ja, gadda ihop det där.
Men vilket år var det man drog in sargen där då, efter Karlin och Georgsson-tiden?
Men det är någonting med den där arenan. Jag säger det, utan hemmaplan, om de får hemmaplansfördel i ett stundande kval.
Det är ju svårt att spela i ligan om man inte får ha hemmaplan.
Ja, men de är fortfarande, om du ser hur svaga de är överlag annars, så är det någonting med den där arenan som gör det. Det blir flängigt, man vet inte vad som händer. Det är svårt att spela på den där jävla, i den där arenan.
Hade Hansson, för han stegar väl planen, tyckte jag. Jag läste inte hela Twitter-konversationen, men jag minns att han hade stegat planen efter någon match på grund av det här snacket.
Vi ska ju till Västervik här nu. Jag ska mäta.
Men ni har väl, har inte ni konspirationspodden du och han som sänds på en annan kanal?
Vet du vad? Vi ska ju till Globen nu. Jag kommer ta med mig måttband. Jag kommer mäta Globen, vad sizen är på. Jag kommer ta det i Västervik. Jag kommer ta några arenor nu, så ska vi gå till botten med det här. Jag hävdar att den är min mycket, mycket mindre, och det blir ett helt annat underlag.
Har du sån här släggmåttband liggande så du kan mäta 30-60 meter?
Du får gärna dö på den kullen, Dagen. Nu ringer Stefan Klemets på min telefon här. Det är nästan så vi skulle bryta för att det skulle svara, men jag kommer vänligt klicka bort honom och säga att jag återkommer.
Verkligen. Fredrik, nu tycker jag att Västervik, vi vet att de är bra uträkning Dagen förut på hemma och bortaplan där. Men vi måste prata lite grann om det vi såg igår, Västerås mot Mora. Innan vi kommer till matchen, notera i båsen där, har alltså Mio Schilcher och kompani, sen de bytte sarg, har de ju liksom gjort ett utrymme för materialarna bakom tränarna. Och det måste ju snacka om att ha exklusivitet, att ha en egen gång bakom tränarna.
Vad säger ni nu?
De har
tre rader. Du har där spelarna sitter, det är liksom yta fram till sargen. Bakom har det varit en yta så att säga, fram till väggen mot publiken. Men man har satt en till vägg, så att du har liksom tre steg. Är du med?
För det har ju alltid varit väldigt stor space där. Så jag förstår att det kan finnas. Så han går det
liksom
där.
Då kunde de stå liksom, du vet, hänga så här perfekt i armbågshöjd. Jag såg att Håkan Bogg gjorde det, och Anders där som materialförvaltare i Mora. Mio stod ju där, men Mio körde ju också. Mio Schirscher är ju alltså materialförvaltare i Västerås. Han stod, du vet, som Toronto Maple Leafs materialförvaltare med fingret på klubban när det var powerplay.
Men det ska jag faktiskt säga till materialarnas generellt försvar. Det har de gjort länge. Det var bara att den här Toronto såg ut som han stod och spelade keyboard eller någonting. Ja. Det var ju lite exceptionellt.
Ja, verkligen. Men matchen, Fredrik, vad fick du för tjänster för både Västerås och Mora? Västerås är det lag som har förbryllat oss mest den senaste tiden, och där har vi verkligen specialstuderat här nu senaste veckan. Vad har du samlat in för intryck gällande Västerås?
Jag tror att Carl Helmersson somnade gott igår, dels för poängen på hemmaplan och för vinna, men också att det försvarsspelet var bättre. Det finns fortfarande utmaningar i det där, men jag tyckte att de hade, vi som tjatar om prioriteringar, Dagen, att man tänkte rätt, man bjöd inte på jättemycket, eller åtminstone så man begränsat antal chanser man släpper till. Det är en jämn match. Det kommer ju två
riktiga skitmål som Västerås får göra. Två olyckliga situationer. Det ena är det väl Kratz som snavar och släpper till en yta där man kan göra mål första. Och är det väl tredje målet som Stöffling, va? Som kliver upp från ett burskydd, ska sätta puck i spel. Klubban går av. Hoffbauer står där, tackar, tar emot och gör mål. Så att jag tycker mer att det var en tillfällighet som plockade matchen till Västerås fördel. Den var inte storartad, den var inte hög explosiv. Det var typisk match så här före jul där man vill ha, gärna ha poängen, men man kanske inte till 100% betala priset.
En fråga, Fredrik. Kan den här skadeperioden för Västerås, om det inte är allvarliga skador och om man får tillbaka spelare, var den vi kollat tillbaka på som en jävligt viktig och bra period för dem? Förstår du vad jag menar då? För jag vet du vad de gör nu? Hur jag ser dem spela? Nu är prioriteringen rätt. Alltså de ligger lite helt annorlunda. Man spelar lite smartare. Man har inte lika mycket forwards, backar. Man måste liksom mycket mer speltid som man ska liksom fördela på kort på folk, och du kommer bli tröttare. Då sätter man ju de här prioriteringarna på ett annat sätt. Så jag fick en känsla när jag tänkte på Västerås idag att fan, det här kan vara något positivt för dem, att de börjar fatta nu. För jag ser ju fortfarande att det är spelare i det här laget som inte köper. De har inte det sitt DNA att spela försvarsspel. Men börjar de förstå nu att det är så här man vinner matcher i Hockeyallsvenskan, så kan det här vara en period som Västerås mår jävligt bra av till slut.
Det Västerås-tränarna säger när vi sitter och pratar med dem före match är ju, vilket egentligen är än mer frustrerande, det är att de tycker att de har matcher där de har gjort saker helt rätt. Man har spelat väldigt bra mot, de tog exempel på Brynäs borta, Björklöven borta, Djurgårdsmöte på Hovet, där man har sett de här sakerna. Det ökar ju frustrationen, för det är ju på ett sätt lättare som tränare när du kan konstatera att vi är för svaga i vårt försvarsspel. Vi behöver tänka om, vi måste helt starta om. Här plockar man lite godbitar från dag till dag, och den där ojämnheten och det icke-konsekventa spelet är ju det som skapar frustration. Och det tror jag gruppen också måste bestämma sig för, att man inte tillåter att det är slapphänt på träning, att man åker runt och spelar chanshockey där och sen tänker man att imorgon är det match, då ska jag minsan följa planen, ligga rätt.
Förstår
det där har blivit svajigt.
Förstår du
vad
jag menar?
Vad du menar. Ja. Jo, men och det är ju så, alla människor, det går bara att gå till vanliga livet, det är ju först när du hamnar i ett prekärt läge, har du slut på pengar så får du öppna frysen och titta vad du kan tillaga för någonting. Har du mycket pengar kan du åka ner och köpa oxfilé. Alltså livet är ju lite så att det är då du lär dig när du ställs inför faktum, så det behöver inte vara fel.
Nej, jag fick den känslan. Det skulle jag ha sagt till Victor Gibbs när han hade han som tränare, för han sket fan i och han hade tomt i plånboken. För
han gick över till er.
Han gick över till oss och käkade oxfilé istället. Så det där borde du föra det där till dina spelare också.
Noterbart från matchen är ju det att Hutchison fick ju en smäll, och det såg inte jättebra ut för att spä på då ytterligare skador från Varö. Vi vet ju att Karl Jakobsson ser inte bra ut. Bergman har varit borta jättelänge. Det låter ju oroväckande om Hutchison då ska dra på sig allvaret igen.
Jag ska bara säga det får inte bli en längre period alltså, med skador. Jag fick tanken bara idag.
Ja, liksom, jag håller med dig. Men Hutchison ska ju också sägas att det var ju en väldigt olycklig situation. Det är inte fråga om någon överkörning. De kolliderar lite grann så han tappar balansen och sätter sig väl på sitt eget ben.
Ja.
Men han såg ut att ha väldigt, väldigt ont.
Ja.
Men tacklingen då?
Niklas Johansson sa ju faktiskt, vi ska komma in på tacklingen. Niklas Johansson sa ju faktiskt i intervjun att det är klart att då måste vi ut och leta, för om de tappar en så viktig spelare igen då, med att Karl Jakobsson har kommit in, som ju nu är borta länge. Han har ju varit borta länge nu. Och Bergman som sagt, så att de måste ju börja förstärka om då Hutchison skulle vara borta också såklart. Men huvudtacklingen var ju, ja, för mig är det obegripligt. Alltså vi ringer på så mycket saker i dagen. Hur man inte tar en femma där och bara går ut och kollar på den.
Nu får ni, vad var snacket efteråt, eller vad var snacket under matchen ni som stod nära? Liksom, för jag tycker att det där är en solklar femma. Han kommer in från sidan, sätter den nu, sen så säger jag att vi får inte åka så där i mitt som Modigs gör och ta pucken så där på det här sättet, men det är fortfarande det ena utesluter inte det andra. Det där är en femma för mig. Men vad var snacket liksom mellan båsen och med domarna, hörde ni något eller?
Jag frågade faktiskt domarna. Jag frågade bara liksom, varför går ni inte ut och kollar på den? Och då sa domarna bara till mig att ja, men vi har ingen femma på handen. Men då kan jag tänka lite så här att om man då är osäker, om man ser effekten, det är ju ingen i arenan som vet om domarna har tagit en femma eller en tvåa för den och berättar det för sekretariatet.
Ja, det såg vi på exempel i år när domare Rönnberg gjorde det i, var det Bertilsson som tog taktningen va? När man sätter upp den och bara ja men fan, vi tittar på den här och sen tar vi bort den helt eller tar man en femma då? Så det hade man ju kunnat gjort.
Han får ju fem matcher Engstrand, nås jag av nu.
Ja, men den kommer ju från sidan. Så...
Ja, nej, men, och det var faktiskt en Västerås-spelare jag fick ögonkontakt med under strax därefter som himla med ögonen och sa att det där är en femma. Och reaktionerna i båset hos Mora var ju av förklarliga skäl så var de väldigt, väldigt upprörda. Återigen, jag har en grundläggande uppfattning att domarna, precis som tränare och spelare och tv-folk och alla andra, gör fel. Att man kan missa situationen, men jag tycker att det är frapperande och uppseendeväckande att man inte där när man samlas pratar om att man måste kunna läsa in reaktionen. Alltså det är faktiskt en sån sak som väldigt ofta åtminstone som när ett lag fullständigt rasar så är det inte hittepå och det är inte fejk och det är inte fusk utan det kommer naturliga reaktioner. Då måste man kunna väva in det där i en känsla att det här kan vara att inte vi såg fullt ut. Nu har vi möjligheten att gå från 5 till 2 till 0 om det skulle vara så. Att inte ta den chansen kändes där och då lite arrogant och jäkligt onödigt tycker jag.
Ja, jag håller med. Håller med.
Sen, det som jag också sa där och då som jag reagerade på, det var att Marcus Modigs, för jag smet in där bakom och skulle försöka få någon slags känsla hur går det för honom, hur allvarligt var det med fysion. Och då kom Moras kvinnliga fysio ut och sa med viss irritation i rösten att ska du fram ut på isen och leta tänder? Och då är det liksom uppenbart att det har tagit mot huvudet såklart. Sen kan man ju debattera, ibland kan det ju gå via en axel upp. Men hennes poäng var att det saknades en massa tänder. Han såg grogg ut när han lämnade och sen till min stora förvåning så kommer han tillbaks.
Och han såg grogg ut när han kom ut också.
Ja, och sen spelar han några skiften och sen är det förbi. Och vi ställer ju den frågan till Daniel Hermansson, Moras tränare också. Vem som tar det beslut? Jag förstår att man som spelare kan ju, om man vill, ljuga. Men då måste det ju finnas någon vuxen i rummet. Någon med medicinsk kompetens som säger, vet du vad, det där har tagit mot ditt huvud. Jag tänker på Modigs hälsa när jag pratar om det här.
Jag kan säga, en spelare säger aldrig att man vill gå av där. Man vill in och spela. Alltså det, om du inte är helt lights out.
Det kan vara väldigt ont.
Ja. Jo, men precis.
Det, någon måste ta det beslutet.
Exakt, någon skulle säga till. Ta den kraften som det är också. Då måste man ju säga så här, vet du vad? Det här är, nu får du gå av liksom. Så det, för mig var det också så här att han fortsätter spela efter det där. Det är jäkligt konstigt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ni ska få en ledande fråga, eller ni får bestämma er om ett svar. Ponera att de här två lagen är skadefria och att de har aktuell form som är det de har nu sett 10 matcher tillbaka. Vilket lag, om du hade coachat ett lag, Dagen och Fredrik, vilket lag hade ni mindre gärna vilja möta i ett slutspel? Vilket lag av de här hade ni sett som ett bättre lag i ett slutspel, Västerås eller Mora?
Jag tycker att det finns en högre potential i Västerås faktiskt. Jag grundade lite. Ja, Ignacio är vid mål, men det finns något i Västerås som jag tyckte ser när högsta nivån är där, så är Västerås ett steg till än vad Mora är faktiskt. Men jag har också så här frågan till vad vi har sett av Ljunggren Persson i slutspel i tidigare år. Det kanske spelar in lite. Kan någon komma upp i den nivån så finns det. Men jag hade nog valt att stå i Västerås båset faktiskt.
Jag tycker nog att Västerås känns lite mer oberäkneliga. De är lite tyngre. De är har ingredienser i sitt sätt att spela på som jag tror kan lyfta lite mer. Däremot ska jag säga att jag tycker att Mora fortsatt gör det bra. Men nu har jag sett på nära håll två matcher relativt tätt. I Södertälje tyckte jag att man blev små. Det blev lite pojklag mot vuxna. Och jag tycker att här mot Västerås att förvisso en ganska tight match, men hade man fått med sig, om vi spekulerar, en femma istället då för den där tvåan, så kanske det hade blivit annorlunda. Men det går inte att resonera på det sättet heller. Jag ska åtminstone inte fastna i det. Så att jag håller nog också Västerås lite före. Man är två poäng ifrån varandra i tabellen, tror jag. Så att rent kronor och ören och satsning så borde Västerås smita förbi Mora. Men hur många gånger har vi inte sagt det om Mora?
Nu. Vi underskattar dem ganska ofta. Men jag ser i tabellen bara så här. Du pratade om det förut, Lars. Alltså, jag ser att det är 7 lag nu. Ja, tyvärr för Nybro känner jag att
Nybro,
de
räknar bort.
Räkna bort och räkna bort. Men det känns som att det är 7 lag som
dissar
är lite...
Dissar du Tommy Samuelssons gäng? Ska de bort?
Jag ser att det finns 7 lag som håller för de här topp 6 lite mer. Nybro har gjort det jäkligt bra. Men jag har dem inte riktigt där i topp 7.
Men 7 lag kan inte vara på topp 6. Vilket ska bort?
Det är ju då, som jag tror att det kommer stå mellan Mora och Västerås. Så som jag sagt att jag ska stå i Västerås båset, om jag skulle få välja ett av dem, så tror jag att Västerås kommer ta den.
Du älskar alltså Västerås. Du kommer ut som västeråsare.
Jag tror inte
efter
de vill
all
ha
skit
mig i
du
båset.
Får så fort du öppnar munnen.
Ja, nu jävlar. Nu kommer jag få kritik för att jag säger att jag vill stå i det båset.
Ja. Det är ju vissa som är långsinta mot dig där, kan vi förklara för lyssnarna.
Inte så farligt.
Om vi kollar till tabellen, AIK, ett lag som har seglat upp nu, 5 raka segrar. Gynge börjar toppa, är liksom, nu har de 4 i poängligan. Vi såg igår, powerplay fortsätter att vara bra. Mycket intressant grejer med AIK nu, som dessutom har då ett hemmaderby mot, visst är det AIK som är hemmalag i Stockholmsderbyt i mellandagen, om jag inte räknar helt galet. Men bra. Segrar mot Almtuna, Karlskoga, Östersund, Mora och Östersund förvisso, men 8 segrar på de 10 senaste om vi vill addera mer kvalificerat motstånd som till exempel Brynäs och Mora igen. AIK, imponeras vi där eller vad tänker ni?
Ja, nu är ju deras sämre faser mycket, mycket kortare. Det har ju varit problemet förut som jag upplevt med AIK, att det har gått bra ett tag och sen är det långa formsvackor och sen är man tillbaka upp. Nu tycker jag man håller en ganska hög lägsta nivå. Det tror jag är någonting som Blomqvist och gänget har drivit det hela mot. Och man har lyckats vinna några matcher där kanske inte prestationerna varit 100% eller där matcherna har stått och vägt. Jag tycker att man gör det bra. Det får mig också kopplas till en lyssnarfråga. Jag tror att den heter Mats Jonsson som brukar skriva till oss han skriver någon gång på Twitter gällande Ignacio versus AIK. Har ni minne av det? Den frågeställningen.
Jag såg den frågeställningen.
Ja. Han upplevde nog att vi hyllade Ignacio för mycket, men jag står fast vid att jag tycker att Ignacio är bra. Det ena utesluter inte det andra där heller. Och att man släpper in då ett mål, det andra var ju tom bur mot Mora i den jämna matchen senast.
Han sa väl att han hade problem mot AIK?
Ja, och det, så kan det ju vara.
AIK har vunnit 3 raka mot Mora, det är ju så enkelt. Men det är ju inga jättesiffror, det är ju udda målet och en tvåmålseger liksom.
Ja, sista i tombur, så att vi tar den diskussionen över en kaffe när vi springer på honom, men jag hade den bara i bakhuvudet. Men min summering på ett enkelt, att AIK, ja men de är med på riktigt nu. Jag tycker att de har den där karaktären, och när de bästa spelarna med sitt Bagenda är bra, när Gynge är bra, när Fitzgerald levererar, Sion Nybeck, powerplayet AIK har är ju klapp, klapp, klapp.
Och det såg vi när vi var på Hovet, gjorde de också, alltså mot Södertälje. Fan, vi glömmer bort vilka vi gjorde. AIK mot
Södertälje.
Alltså då ser man ju att man är ju i princip inte i närheten av Södertälje i den matchen, men man har ett powerplay som liksom tar dem in i matchen på något sätt. Och
alltså, det blir ju det är, nära i tredje perioden.
Ja, men det är sån sjuk attack också. Sen är det Nord och Gynge och de här som jobbar framför mål som är, de, alltså, de är sjukt bra där. Så det där powerplayet gör att man hittar sätt att vinna även fast man inte spelar på topp heller.
Degerstedt skadad nu, kommer bort ett tag. Det är såklart en viktig spelare för dem, men det kanske inte är en för de första två kedjorna.
Ja, men
du slår fast att du tycker att de är ett av de här topp 6-lagen.
Ja, men kort bara på Degerstedt. Jag tyckte faktiskt att han... Jag förstod inte varför man tog honom till AIK. Jag tyckte inte han höll den nivån innan. Men jag faktiskt blev imponerad av vad han har gjort i AIK. Jag tycker han har varit bra. Fyller en funktion där.
Ni som har koll på omvärlden. Tom Hedberg, när beräknas han vara disponibel?
Han har ju börjat träna, vet jag. Det har jag i alla fall hört. Så jag tror att han är... Jag vet inte, men jag tror inte att det är jättelångt bort om jag tänker på att han har börjat träna. Mm. Vi pratade med Pajen om det där.
Ja,
och då tyckte han nämnde det att han inte var så långt bort.
Nej, det kan säkert stämma. Men AIK för 17 är med i matchen. Och sådana där matcher som Östersund borta, som Östersund tar ledningen nu senast igår, så bryter man tillbaka. Så att jag tror att på den där listan av punkter som man vill ha med sig för att vara ett lag för toppen, så sätter man check på ganska många just nu. Men den blir ju högintressant, den mot Djurgården. Ja, för då är det inte bara... Det är tajt i tabellen mellan de två lagen. Har den inte framför mig nu, men sa vi inte igår, det skiljer två poäng. Och då har Djurgården en match upp på AIK.
Ja, men just den formen man är också.
Ja, men precis. Båda de här lagen. Och att det är då en moralisk aspekt i det på Avicii Arena också.
Får jag fråga, borta publik, var det under den här matchen också att det inte ska vara, det är bara hemmapublik?
Nej,
eller?
Inte i Globen. Det är Hovet-matcherna som där det bara kommer vara hemmalaget som har publik.
Kul.
Och den första där är väl 21 januari, om jag inte är helt galet. Mm.
Men så då är det både Djurgården och AIK i Globen nu då?
Eller ja, Avicii? Det är det. Ah, den är ju dock inte utsåld, vilket i sig är lite konstigt med tanke på hur bra lagen har gått den senaste tiden. Det kanske blir det här att folk ger bort det i julklapp eller någonting, jag vet inte. Men den är inte utsåld än i alla fall. Nu har vi ju berört många av lagen. Vi har ju faktiskt inte pratat så mycket Djurgården, Björklöven, Södertälje och Brynäs, men de har ju varit rätt frekventa att bevaka de andra poddarna. Så jag funderar på om vi ska släppa dem lite grann. Ska vi, två grejer. När Wikegård-grejen då, nyheten som kom i tisdags. Vi hade en specialpodd i onsdags. Men de som inte har hört den då, när ni har fått någon dag att smälta den nyheten. Är det något ni vill tillägga till det att Niklas Wikegård då tillträder på den positionen? Fredrik, du har ju fått lite mer insyn i det till exempel.
Ja, och att med det då ska vi förtydliga det vi pratade om direkt när nyheten släpptes, att det fortfarande inte är full klarhet i exakt hur rollen ser ut och vad han i praktiken kommer att göra, men att det är bara att se till reaktionerna som har varit. Det är ju en människa som berör Wikegård och det är ju förmodligen en skjuts framåt för klubben, det blir en knuff i rätt riktning. Sen tror jag fortfarande att Djurgården, alldeles oavsett om det är Niklas Wikegård eller vem som nu tar det jobbet, så är inte det lösningen i sig, utan det är en hel ombyggnation som Djurgården behöver göra. Man har landat i en verklighet med Hockeyallsvenskan, men signalen och känslan är ju positiv. Och sen fick vi från en kollega till oss som hade pratat mer med Niklas om att han över tid har funderat på det här. Det har liksom grott i hans huvud och det har vuxit fram olika förutsättningar. Och känner vi Wikegård rätt så kliver inte han naivt in i det, utan han vet precis vad han ger sig in i och att han har fått människor med sig. De står rygg mot rygg och är eniga i vad det här ska ta vägen någonstans. Sen det vi spekulerade kring, för jag hade en kompis som hörde av sig till mig när vi hade haft den där extra podden och skrev: helvete vad gnällig du var på det där eller något sånt där. Det var inte min avsikt. Jag tror bara att jag fortfarande inte riktigt vet exakt vad han ska göra.
Men du, han såg ju inte ut att vara så ledsen över att ta Djurgården.
Vilken lycklig man.
Ja, men fy fan, jag var till och med glad över att se han, att han liksom, det löser genom att han vill komma in med något glöd. Och det säger väl en del att han kommer komma in med det i alla fall.
Och har du passerat 60, även om han inte ser ut som en 60-åring, om vi nu har någon slags grundläggande bild hur de ser ut, så tror jag
att
han
har en god fysik för att vara 60.
Det kan man säga, och han har ju det babyhåret och han ser ut som Dennis, den gamla seriefiguren. men att han är nog säkert blir ruskigt taggad. Mm. Och det är också något som smittar av sig. Tänk ju ofta man ser någon som kliver in på ett nytt jobb och ska se lite cool ut, sådär lågmälad. Ja, vi får väl se vad det här blir. Men han utstrålar verkligen, jag älskar den här utmaningen.
Sen ska vi inflika också att han stod ju också i vad som såg ut att vara en skärkdisk. Så det kan ju ha varit juldelikatesser runt honom som han hade spanat in. Att
nalla på. Apollonia Mälarberg var väl där, våran kollega, och träffade Niklas.
Det känns som i Stockholm, man får ju smaka mycket också. Så det är klart som fan man är glad.
Jag tyckte det såg ut som en taxfree butik han stod i, men
jag var ännu gladare.
Mm. Du... Det är ett lunchställe. Jag tror att Wikegård äger det där, om jag är helt galet dessutom. Så att jag tror att han kan nog få smaka lite grann på
välplacerad intervju.
Får jag ge ut den första veckans Larry, eller? Pilot.
Ja.
Jag ger den faktiskt till en som sitter i det här forumet, Fredrik Söderström. Vi får ju ett sms, jag och Lars. Han vill ha lite så här, och så han tänt ett ljus också. Men du har gjort en god gärning idag.
Jag har det. Och då ska jag passa på om det är min pensionärsinsats.
Ja, men du var ju en vardagshjälte.
Ja, men kliver av tåget i Leksand. Fullsmacka tåg, folk reser mycket i juletid. Och så är det ett äldre par. Jag skulle säga att de hade passerat 90. Där kvinnan var piggare än mannen, men ingen av dem ska vara med på Let's Dance. De skulle på hälsohem och kliver av i Leksand och hade begärt vad sa jag att det hette, Lars? Sån där, man får hjälp.
Hjälpledare eller assistans är det väl?
Ja, någon form av
ledsagare.
Assistans. Ledsagare heter jag. Men det finns ju ingen sån. Det är ingen som hjälper dem och de ska släpa av, och hon var så härlig tanten, för jag frågade, ska jag hjälpa till? Och då hinner väl hon tänka så här, ja, ska han sno de här grejerna? Men så tror hon titta en gång till och tänkte, den där rackaren snor ingenting och jag hinner i fattan ungefär. Så att, men ja, det var, då räknade hon bagage. Hon hade 6 stycken bagage. Och sen hade hon en sjunde och det var Karn. Han kom gående i gången. De skulle ha med rullatorer, med kryckor. Så fick jag bära bagagen ett par 100 meter, blir det 200 i alla fall, från tåget till en väntande bil som skulle plocka upp dem. Så därav var jag sen. Och med det sagt, jag är ingen hjälte, men jag tycker att i juletid ska vi väl alla hjälpa till lite extra, va?
Men vet du varför du fick den? För du hjälpte till, du gav någonting. Och Larry ger ju alltid tuggummi.
Just det, han är ju delar ut dem där.
Det ska vi komma ihåg när vi delar ut nästa gång, att jag var först ut. Jag tackar så hjärtligt, Dagen. Det värmer. Jag ser det som en liten julgåva från dig.
Ja, men det får du. God jul. Får du ingen sprit av mig?
han fixade någon tutare igår kväll, kan jag säga. Du, får jag bara fråga en grej? Eller säga en sak? För nu är det slut på det här avsnittet alldeles strax. Vi kommer att gå in i en lite juluppehåll som varar fram till den 27 i Hockeyallsvenskan till annandagen i SHL. Och julen är ju en tid där man ska liksom njuta av saker. Man ska hålla sig på vän med familj och vänner. Det är liksom, man ska dela ut saker till personer man tycker om och ha det stillsamt och lugnt. Och ibland oroar man sig ju jäkligt mycket. Jag är stressad som tusan för jag har inte köpt en enda julklappen. Eller jag köpte faktiskt en på taxfree här på vägen hem. Men Fredrik, vi fick ju faktiskt oss en ganska rejäl tankeställare igår kväll. Ska vi berätta vad vi var med om igår efter sändningen? För vi har varit lalliga och skratta och skoja om att jag var ful på en bild, som egentligen var det vi skojade om. Men om vi ska avsluta det här med en liten tankeställare till folk, så ska du berätta lite grann om samtalet vi hade igår kväll efter sändning och framförallt vem vi hade det med.
Ja, nej, men vi satt ju på hotellet nere i lobbyn i baren, tog en öl, du och jag och Johan Thornberg som jobbade gårdagskvällen. Och då visade det sig att på hotellet så bodde ett, jag tror man säger, ballettsällskap. Det var de uppträdde någon slags föreställning i ballett, och det var ett ukrainskt gäng. Unga människor, jag skulle säga att de var 20-årsåldern och lite uppåt. Och de satt, några av dem, vid ett bord bredvid oss, och vi överhörde så att säga resonemanget och bjöd in någon till vårat bord, för vi sa, ska vi våga fråga? Vi var intresserade att få höra hur deras värld såg ut, och det var en stund av reflektion som var oerhört intressant, gripande, när de berättar.
Att säga att de vardagsproblemen man har hemma är ganska lätt att strunta i när man hör vad deras familjer har för öde och hur vardagen är hemma i Ukraina. Det var inget annat än hemskt, och därför så sätter det lite grann i perspektiv ens egna problem.
Men också vackert tyckte jag att de kunde på något sätt av förklarliga skäl måste distansera sig från helvetet där hemma. Och de befann sig i en trygg miljö och skulle ju inte ta sig, kunna komma tillbaka som jag förstod det. Men där fanns ju släkt och vänner och massa öden. Så att ibland är det bra. Vi sitter här i podden och har gjort hela hösten och vi har funderingar och ifrågasätter, vi kritiserar, vi ser problem. Men allting bleknar ju i det och det kan ibland vara bra med de perspektiven.
Med det sagt så säger jag en riktigt god jul. Ta hand om er. Njut av julen om ni kan. Och så sen då vill vi höra ett god jul från er också innan vi
lämnar. Jag vill bara höra en sak. Vi frågar på fredagsmyset. Jag vill höra bara, vad är eran go-to på julbordet?
Ja, jag är så ytlig så att det för mig handlar om mamma Kerstins köttbullar. De är gott. Magiska, de räcker långt för mig.
Lars?
Ja. Jag har ju syrran gör ju faktiskt en laxpaj som är helt fantastisk med det kallrökt lax och massa götta i den. Det är en laxpaj som är helt otrolig. Sen, jag är en sån här fuling, jag är ingen superfan av julbord och jag gillar inte sill. Så jag har ju smygt in skagenröra så man kan få, du vet, vörtbrödet och så sen lite julost och lite skagenröra på det. Det är en riktig mysare där på
kvällskriget. Är det dopp i grytan i Karlskoga?
Ja, men lyssna, det bästa min sambo har gett mig, det är svärmor, det vill säga, med hennes matlagning. Lyssna på det här. Hon gör alltså dopp i grytan på lunchen. Det är korvar som man kokar, det är kött man kokar och så doppar man bröd, bruna bönor till det här och sen snaps. Fy fan vad gott det är. Man är pröttmätt.
Det är det som planar ut det, va?
Ja, det planar ut det faktiskt. Det där är så jävla gott.
Men det är härligt. Men då tar jag tillfället i akt och säger också en god jul till alla. Och att det är, det som är fint tycker jag med julen är att det, man, för de allra flesta människorna i alla fall, får chansen att koppla av lite grann, komma nära de man tycker om. Och att vi skulle göra det lite oftare på ett enklare sätt. Det blir en uppskruvat tonläge gärna i den branschen där vi håller på. Man rasar, man skäller, man gnäller, det suckas, det stönas. Koppla bort det, njut av helgen. Och jag brukar ta tillfällig akt. Jag gjorde faktiskt, jag satt mina 2 år i Schweiz, så var jag tvungen att vara kvar över julen som jag firade själv. Och det kan låta ledsamt, men det är kanske de 2 bästa jularna jag haft. För då kunde jag ta ett glas rödvin och inte uppleva hetsen som blir också med jul. Men då erbjöd jag mig jag ringde till sådana som jag inte normalt sett kanske hade gjort eller skickat sms. Jag tror att ska vi ge någonting till varandra, tänk på någon som skulle må gott av en god julhälsning, ett kort telefonsamtal, ett sms, vad som helst. Jag tycker vi ska bli bättre på att ta hand om varandra.
Jag tar vid. Säger också god jul och önskar er alla en jävla härlig dag. Men så är det också, behandla andra som ni själva vill behandlade. Gör det jäkligt bra och må bra där ute. Gör det man mår bra.
Mycket fint. God jul på er allihopa.
Vi ses och hörs nästa vecka. Jag beklagar bara tramset vi hade där.
Ja, men tyvärr. Det är sånt man får om man lyssnar på den här båden ibland. Och det var länge sedan sist. Så folk får leva med det. Och vi skojade om hur jag såg ut på bilden och ingenting annat. Så ingen blir sur på det. Bra. Tack. Hej.